Himmelske Fader, vi tackar och prisar dig att vi får vara Guds barn. Herre, att du har verkligen böjt dig ner till oss, Herre, som satt fast i den djupa dyn. Du har lyft oss upp, Herre, och du har satt oss på våra fötter på en klippa. Och du har lagt en ny sång i vår mun, Fader. Många ska höra det och se det mirakel du har gjort, och de ska bli häpna, som skriften säger. Fader i himmelen, underbart, vi prisar dig. Trevligt att få gå på möte igen. Och tacksam för att vi fick komma hit idag. Och jag har gått och tänkt på ganska länge egentligen att jag är väldigt imponerad av vad ni gör i den här församlingen. Jag kanske har sagt det förut, men då säger jag det igen. Att ni är envisa. Ni håller ut i Guds arbete på ett sätt som är beundransvärt. Och du sa själv nyss att ni ska hålla på och be här hela sommaren. Andra kanske hade tänkt vi sticker till Öland eller på semester. Men ni ska be och bedja för vår stad. Det blir en förkunnelse idag som är lite blandat. Det är lite pytt i panna här idag. Jag har nämligen hållit på hela våren och undervisa i våran tv-studio, och jag har gjort mer än 80 tv-program under våren, och de flesta är mer än en timme långa. Och det är fokuserat på väckelsehistoria och kyrkohistoria och nytestamentlig tidshistoria. Vad det nu är. Men så är det i vilket fall. Och därför är jag väldigt upptagen i detta ämne, så det kommer att bli en del utav det också. Men jag börjar med att läsa ifrån Hebreerbrevet 12. Välkända verser. Kapitlet innan Hebreerbrevet 11 är ju trons kapitel, där det står om alla dessa människor som har följt Gud, och de har betalat ett pris för det, men de har hållit ut. Och precis som Mose står det i vers 27, 11 och 27, att därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Och det får vi göra var och en ibland. Vi får liksom försöka fästa blicken på den osynlige och härda ut i det som vi står i. Men i kapitel 12 så står det ju, när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Och det där hajade jag till på det, för att häromdagen, är det någon som har fattat att det är fotbolls-EM på tv? Jag har fattat det och jag har följt det också. Och häromdagen på matchen så sa Maria, men kan man verkligen skrika och tjoa så för en boll som far runt på planen? Och det kan man ju undra, varför tjoar vi inte skriker i Guds församling på samma sätt? Sa Maria. Och då tänkte jag på, men det kanske pågår där uppe i den stora skyn om vittnen som ändå, alltså det är min fantasi, det här är inte djupaste teologin, det här är vad jag bara tänker i min föreställningsvärld, att vi har ett gäng där uppe som har gått före, som följer oss i våra ansträngningar och vår längtan efter att tjäna Gud och få se Guds rike breda ut sig. Och jag tänker mig ibland när det är riktigt kämpigt, som det kan vara någon gång, så tänker jag, nej men nu ställer de sig upp. Hallman, kom igen nu! Kom igen, ge inte upp nu! Kämpa på, grabben! Och så kanske de gör, det vet inte jag. Men jag kan tänka mig det. En sky av vittnen, det är både Jesaja och Jeremia och alla möjliga som har gått före. Och det är fantastiskt. Och sen kan man ju undra vad man är för någonting annars. Jag tror jag har varit i de flesta sammanhang och hjälpt till på olika sätt. Jag har jobbat i pingströrelsen, jag har jobbat i Örebromissionen, jag har jobbat i Helgelseförbundet, jag har jobbat i Frälsningsarmén och baptist. Ja, men det var ju M det, tror jag, på den tiden. EFK eller vad det heter. Det är så många olika namn. Och skulle det vara någon som undrar varför jag är lite sådär shaky, så är det på grund av en nervskada jag har i nacken. Det är inget farligt, men det är lite, det rör på sig lite. Ja, nej, men de frågar ju Levi Petrus, vad är du för en, sa de. Vad är du egentligen för en kristen? Och då svarar han så här: när det gäller dopet är jag baptist, sa han. Och när det gäller helgelse är jag metodist. Och när det gäller andedopet är jag pingstvän. Och när det gäller vinna människor, då är jag en frälsningssoldat, sa han. Han fick mig nästan alltihop där. Och vid ett tillfälle så intervjuade Maria jag och Jack Tommy Adenfors. Det var det på Nyhem när Ulf Ekman skulle vara där och predika. Vi var där med våran kamera. Och då såg jag att han hade en fin ring på handen. Och då frågade jag, vad betyder det? Då sa han, det betyder Guds ords tjänare, sa han. Och det är ju underbart när en predikant har det som signetring på handen. Och förmodligen då också i sitt hjärta. Och det skulle jag önska att vi alla befann oss i den positionen inför Guds ord. Att vi är Guds ords tjänare. Vi är inte Guds ords herrar. Så att vi står över Guds ord och vi bestämmer vad som ska vara sant eller inte sant. Utan vi är tjänare till Guds ordet. Men idag är det den 4 juli. Ja, som Maria. Det är ju USA:s nationaldag idag. Och det är idag 245 år sedan som man skrev under och deklarerade att man nu var självständiga ifrån Storbritanniens herravälde. Man sa alltså ja till friheten om man sa nej till kungen James den första, tror jag det var. Jakob säger vi på svenska, Jakob den första, tror jag. Men detta med Amerika, vi gillar ju det, Maria och jag. Vi har varit där ganska många gånger egentligen och nu det sista här då, så har jag studerat också Amerika en hel del. För att jag var nyfiken. Vad är det egentligen som händer? Ja, jag vet om att Columbus, han åkte 1492 och fick uppdraget att upptäcka sjövägen till Indien. Och därför kallades urinvånarna därför indianer ju. Men den där resan, vad hände sen då? Ja, under 1500-talet så gjorde ju olika nationer olika insatser, för att nu har de upptäckt det här och nu kan vi åka dit och tjäna mycket pengar och vi kan ro åt oss allt guld som ligger i så småningom Sydamerika och Mellanamerika och Mexiko. Men det stora fastlandet i Amerika, alltså Nordamerika, där fanns inte så mycket rikedomar att få tag i. Det var mest buffalos och fjädrar och örn och sånt där, va? Så det brydde man sig inte så mycket om. Men däremot börjar man från Europa då röra sig. Och redan i början på 1600-talet så drar det iväg ett gäng med tre båtar och åker ner till Virginia vid kusten på en plats som heter Jamestown. Och det var år 1607. Och de som kom dit, de hade liksom inte, det var inte Jesus i hjärtat. De var inte där för att bygga Guds rike, de var där för att börja odla tobak och börja tjäna pengar. Och så att det gick inte så bra. Redan efter 14 dagar så blev de attackerade av indianerna. Medans det gänget som vi kallar för puritaner, de som försökte rena den engelska kyrkan och bli förföljda för det, de fick fly från England. De flydde till Amsterdam 1608. 1608, och 1620 så fick de bege sig med den här berömda båten Mayflower över Atlanten. En resa på drygt 2 månader. Och det var inte som att åka Concorde från Paris till New York på 3 timmar som man kunde göra ett tag. Utan det var åtminstone mellan 8 och 11 veckor tog det att åka över. Och då kan man beundra dem som på den tiden åkte över 7-8 gånger i sina liv. Som George Whitefield, predikanten till exempel. Och de här människorna, de åkte över, och när de kom till Plymouth utanför Boston på östkusten i Amerika, då var marken förberedd om något konstigt sätt. För när de drog in där vid kusten så var det som skulle ha varit en fientlig indianby, den var tom, fanns inte en människa där. Och istället då de här som hade kommit iväg en månad för sent från England, och de hade inte nog med mat och klara sig egentligen den första vintern, så de egentligen fick börja äta på det de skulle så till våren. Men när de kommer till den här indianbyn som folk hade lämnat, och det visar sig att 5 år tidigare hade det gått fram en pandemi precis där, och alla indianerna hade dött. Men däremot hade de grävt ner hela sitt förråd med majs. Så att det låg förberett för dessa människor när de kom. Och de hade ett sånt hjärta för indianerna. Så när de kom dit så småningom så knöt de ett förbund med indianerna. Och det förbundet, det höll de i 40 år. I 40 år hade de fred med indianerna, och de kunde också börja sprida evangelium. De hade också indianmissionärer som byggde inte mindre än 20 kristna indianbyar på östkusten innan de stora indiankrigen började. Och där på 1600-talet och 1700-talet så började Gud och agera. Och många har ju hört talas om Jonathan Edwards och den stora uppvaknandet som var utanför Boston där 1734-43 egentligen. Och det är denna väckelse som George Whitefield, den stora evangelisten som bara var 22 år när han åkte över Atlanten första gången. Det tog 11 veckor, och när han kom och förkunnade evangelium så kallade man honom för århundradets predikant. Tänk att få det namnet och var 22 år och var nyfrälst. Och så var det i vilket fall. Och han åkte som sagt över havet 7 gånger. Han byggde barnhem däröver och han predikade som bara den. Men den här väckelsen under Jonathan Edwards, han var av en släkt. Hans farfar hade haft stora väckelser redan i slutet på 1600-talet i Amerika. Och hans barnbarn kom sen att driva väckelsen vidare genom att han blev rektor på Yale University. Och de här stora rörelserna, och man kan ju undra vad det var som egentligen hände. Därför att det är ju ett ingripande från Gud när ett helt folk skakas. Och jag har följt detta så noga, jag har läst så mycket och jag har funderat och sett dessa människor framför mig i aktion. Hur vågorna av kraft har kommit över den här östkusten i Amerika. Jag menar, det var ju bara östkusten där människor kom från Europa. Och 1776 när man startade hela det här projektet i USA så är det ju bara 13 nationer. Och istället så har ju till exempel Frankrike äger större delen av hela fastlandet i hela Nordamerika. Och Mexiko äger hela västkusten. Och Kanada ägs ju av britterna. Och Florida ägs ju av Spanien. Och plats efter plats så småningom så kommer ju Amerika att ta över dem. Och det är därför som vi har ett Amerika som är för fullt av människor från hela världen. Därför plötsligt så 1803 när man köpte hela större delen av Nordamerika utav Frankrike, så hade man hur mycket mark som helst där det inte bodde en vit människa. Och detta gjorde att man erbjöd folk från hela världen: kom hit, ni får hur mycket mark ni vill, bara ge er västerut och ockupera detta land. Och i samband med att folket börjar välla in i början av 1800-talet och det blir väckelse då på östkusten, och dessa nybyggare, de drar sig västerut in till Kentucky. Du kanske har talat om camp meetings, att man hade möten ute i vilda västern med predikanter som red runt från plats till plats. Man hade möten ibland där det var 25 000 människor samlade, och det stod predikanter på vagnar precis överallt och bara predikade. De predikade Jesus. Ja, de predikade med kraft och de predikade med övertygelse och de predikade med Guds härlighet. Och evangeliet fick fotfäste på den där nya nationen. Vi kan inte ens tänka oss hur det var. Här kommer människor från hela världen. De kan ju inte ens, de vet ju knappt vilket språk de ska tala. Norrmän talar norska och svenska talar svenska och folk bara drar iväg. Så det pågick hela tiden. Och dessa väckelser, jag berättade om väckelsen som var under 3 år. 1815 till 1818 så skakades hela östkusten av väckelse i Amerika. Och inte minst staten, inte staden, men staten New York. Norr om New York. Massor med små samhällen och byar med namn som du hittar i andra länder. London, Birmingham, Bremen, vad som helst. Därför det var ju nybyggare som hade dratt dit. Och nu var de skakade av väckelse. Och det är inga stora namn vid den här tiden. Det är vanliga predikanter som plötsligt bara ser att människor börjar sträcka sig efter Gud. Av någon anledning så vill de ha med Jesus att göra. Och de sträcker sig efter honom. Och sen så 1819 så inträffar något dramatiskt när en advokat vid namn Charles Finney, han blir radikalt frälst och döpt i den heliga ande. Och hans insatser för att sprida evangeliet i den här trakten norr om New York, den är omtalad och den blir berömd. Och han blir så småningom sen universitetsrektor på Oberlin College i Ohio. Men det är en annan historia. Men han, den mannen, han, när han blev andedöpt och kom tillbaka ifrån skogen där han hade varit och bett, och han satt på sitt advokatkontor, och så kommer en av församlingens äldstebröder. På den tiden var man med i församlingen oavsett om man var frälst eller inte. Det var kanske lite... Och när han börjar berätta vad han har varit med om, då springer den här killen, han bara försvinner ut ur lokalen. Och så kommer han tillbaka med en annan äldstebroder som var känd, därför att han var så sur jämt. Han var så sur. Gick aldrig få ett leende från honom. Och när han kommer in där, han kommer in där, gubben, vad är det nu då? Vad är det nu då? Och så börjar Finney berätta vad som hänt. Då faller gubben rakt ner i golvet och ligger och skriker i gapskratt. Och ingen vet varför. Det var den heliga ande som bara var närvarande. Halleluja! Prisat vara Herrens namn. Och sen går de här vågorna. Vi ska inte ta allt idag. Det ska vi inte. Men det var ju böneväckelsen 1857 som 1 miljon människor blev frälsta i Amerika. Och sen hade du ju den här skoförsäljaren Moody som hade en söndagsskoleklass på 1000 elever, så småningom i Chicago. Och han blev ju bästa kompis med Fredrik Fransson ifrån Nora, som fick sprida evangeliet också här i Sverige och fick på hjärtat att jag ska åka till Norden och jag ska skicka 1000 missionärer till Kina. Och han hade fått ett löfte av Simpson, predikanten i New York, att skicka dem, jag ska betala. Nu fick han aldrig några pengar, men han skickade iväg. Och det berättas att han hade en bibelskola här i Sverige, bland annat i Jönköping, men också uppåt landet. Att sista dagen på bibelskolan så tågade de igenom byn till tågstationen och skickade iväg gänget till Kina. Det är bibelskola det. Det är ingen lekstuga. Ja, men vi stannar väl där. Vi bara nämner Torrey och sen Azusa. Prisat var Herrens namn. Men vad hände i Frankrike under den här tiden? På 1600-1700-talet, då så var det förföljelse emot de kalvinistiska kristna. De pånyttfödda hugenotterna, det kanske du känner igen det ordet, hugenotter. Det var, de blev förföljda av katolska kyrkan och 300 000 fransmän lämnade Frankrike under 1600- och 1700-talet. Och mitt ibland dem så var gänget som hade blivit döpt av den heliga ande i bergena i södra Frankrike. De från Cervennerna. En pingstväckelse gick fram med styrka och kraft i Frankrike vid den här tiden. Och de fick också fly. Och de flydde till England och de flydde till Tyskland. Och de kom även till Sverige och predikade evangelium och den heliga ande här. Så det är härligt. Men sen så i Frankrike så börjar ju detta med upplysningen ta fart. Och det var ju egentligen inte alls någon upplysning när det gäller Guds rike, utan tvärtom. I England vid den här tiden, så på 1500-1600-talet, så lämnade man ju platsen för att fly undan den här Jakob James den förstes förföljelse. Och de hade en kort tid av religionsfrihet under Oliver Cromwell, hette han väl. Och sen så tog de över igen och förbjöd all religion utan anglikanska kyrkan i England. Och anglikanska kyrkan är som en blandning av protestantism och katolicism. Det är som en mix där, va. Men sen 1700-talet... Vi ska väl bara säga det att om Amerika bildades 1776 så fick det ju en revolution i Frankrike 1789. När upplysningens krafter tog över, man avskaffade Gud och avskaffade allting som hade med kyrka och Bibeln att göra. Man avskaffade 7-dagarsveckan, införde 10-dagarsvecka och man liksom blåste bort allting som hade med tro att göra. Men i England istället för att få en revolution så fick du en väckelse, prisa att vara Herrens namn. Under bröderna Charles och John Wesley och George Whitfield och The Holy Club i Oxford. Och de var så entusiastiska så att de drog iväg som missionärer utan att vara frälsta en gång. Har du hört den? De gjorde det. John Wesley, han var inte frälst, han drog ner till Georgia i Amerika, skulle bli missionär 1735. Det slutade med en olycklig kärlekshistoria som gjorde att han fick fly, han fick smyga hem med svansen mellan benen. Och så kom han hem och på vägen hem så träffade han några herrnhutare som vittnar för honom om frälsningen i Jesus. Och han upptäcker, jag är ju inte frälst. Vad ska jag ut och göra? Utan han åker hem och när de har ett möte den 1 januari 1739 så faller den heliga ande över hela det här ungdomsgänget. Halleluja! Den heliga ande faller över dem. De faller till marken mitt i natten där i och bara ligger och jublar inför levande Gud. Jesus, det där är början på den riktiga metodismen. Att de
Det var deras metod, prisat vara Herrens namn. Så det drabbade England på 1700-talet, och det varade under också under 1800-talet. Och jag tror vi landar i Wales. Det ligger också i England 1904, eller i Storbritannien. Ja, men vi tar ett snabbt titt bara på Tyskland. Det var ju därifrån på 1600-talet som vi fick pietismen och herrnhutismen. Och det var ju den förnyelsevågen också när det gäller mission till världen. Dessa herrnhutare som sålde sig själva som slavar och åkte till de danska plantagerna i Västindien för att vinna slavarna som gick där och trälade. Vanliga människor, vita människor som sålde sig själva som slavar för att kunna ge Jesus till dem. Det är radikala beslut, men det gjorde de där. Och att Danmark hade sådana plantager, det visste jag knappt. Men det hade de. Och medans under 1800-talet i Tyskland så tar ju vändningen en annan fart. Istället för att ha predikanter så föder man ju fram sådana som Friedrich Engels och Karl Marx. Karl Marx, hans farfar, var rabbi. Hela den släkten var judar. Och rabbis, en berömd rabbinsk släkt var det. Men hans, Karl Marx pappa, han valde en annan väg. Och för att lyckas som advokat så avsade han sig all sin judedom och blev istället döpt som protestantisk kristen. Och för övrigt så var Lenin också, han var också en jude. Hans morfar var jude och han var gift med en svenska. Så att det är viktiga beslut människor tar i sina liv. Jag brukar tänka på det. Vad ger vi åt de generationer som vi pratar om som ska komma efter? Om Herren dröjer och vi får leva, eller hur man brukar säga. Men vad är det egentligen vi levererar? Och vad är det, jag menar, vi är påhejade av hela himlens härlighet. Vi är påhejade av de som har gått före. Och människor har stor förväntan på oss. Men vad är det vi lämnar efter oss? Vilka fotspår lämnar jag i det här livet som människor ska följa? Var Stefan en sån som trodde på Guds ord? Var han en sån som följde Jesus? Och hur följde han Jesus? Vad lämnar jag efter mig i den här världen? Vad är det för rykte? Vad är det för saker som möjligtvis ska skrivas i en liten lapp någonstans? Stefan bodde i Myresjö. Han var frälst, ja. Tjänade Jesus. Prisat var Herrens namn. Men detta i Tyskland, alltså 1848, så släpper Karl Marx och Friedrich Engels, de släpper den här skriften, det kommunistiska manifestet. Det händer i Tyskland. Samtidigt bildas i Sverige den första baptistförsamlingen 1848, samma år. Olika skeenden som pågår. Och i Tyskland så blev det ju inte bra, utan de hade ju liksom fått in en antikristlig fåra rakt in i landet. Och man liksom hyllade sina filosofer och hyllade antikristliga krafter. Så när pingstväckelsen väl drog igång på 1900-talet så gick ju kyrkorna samman i någonting som kallas för Berlindeklarationen, tror den heter, 1911, och förklarade att det som pingstvännerna säger är den heliga ande, det är djävulen, sa de. Det finns nedskrivet och du kan läsa det i böcker. De slog fast att detta är vad vi tänker om den heliga ande. Att detta är demoniskt och detta har med djävulen att göra. Inte undligt att man började släppa fram andra krafter som sen mynnade ut i Adolf Hitler. och allt det som stod. För det fanns liksom under ytan. Men i Jesu namn, Sverige under den här tiden, så har jag ju berättat om en förut om pietismen och fram till Karl den 12 och hans nederlag 1709, hur hans fångar, de fördes ut i Sibirien där de drabbades av den pietistiska väckelsen och de blev, kom hem vid freden i 1722, så började de komma hem till Sverige. Och nu var det inte bara vanliga officerare och adelsmän, det var pånyttfödda frälsta människor som dansade hem till Sverige och kom nu och började påverka i riksdag och påverka sina vänner och officerare och adelsmän över hela landet. Så börjar man säga, det finns mer än vad kyrkans präster har sagt till er. Det finns en kraft i namnet Jesus som förvandlar människor. De kom där borta ifrån Tobolsk. De hade en församling på mer än 1000 medlemmar i Sibirien. De svenska officerarna, de hade skolor, de spred evangelium. De gav kraften till folket. Och detta var någonting som givetvis inte svenska regeringen eller riksdagen eller så var beredd på, utan efter ett möte som de hade ut i Nacka 1723 så blev det rabalder och det mynnade ut i konventikelplakatet 1726. Och mellan 1726 till 1858 så var det förbjudet att samlas på det här sättet som vi gör idag. Det var förbjudet att ens samlas i hemmen och förkunna evangelium för varandra eller ha bönemöte eller prisa Herren. Vet du det, bara för i mitten på 1800-talet. Om du gick ut här så fanns inga frikyrkor i Vetlanda. Det fanns inga frikyrkobyggnader. Det stod en stadskyrka, jag vet inte när den är byggd, den kanske är nyare än så. Men istället så står det i rullorna och det står om att kyrkoheden, han hade fylleslagsmål på Vetlanda marknad nere på torget. Det var fylleslagsmål mellan bönderna och kyrkoheden. Och det var inget konstigt, för hela svenska folket höll på att supa ihjäl sig. 1792, för övrigt, så mördade man ju Gustav den tredje, hette han va? Den svenska kungen. Och bland annat därför att han förbjöd folket att bränna eget hembränt. Det var en av anledningarna. Det andra var att han drog in förmögenheterna för adeln. Men 1790 föddes ju predikarelena. Henne har jag ju undervisat om. Här nere i Kalmar län. Hon som bara var 9 år när hon kallades inför prästen första gången och fick stå till rätta för att hon hade vittnat om Jesus. Hon fick ju möta Jesus i en dramatisk syn och en uppenbarelse som gjorde att hon kunde inte tiga från den stunden och resten av sitt liv. 1808 så blir hon fängslad. 1807 egentligen blir hon fängslad. Hon blir förd till Linköping. Hon blir förd därifrån till Vadstena klostret, till sjukhemmet där, till dårhuset. Men hon rymmer därifrån, är borta ett år, och 1808 så fängslas hon igen. Och nu sätter de henne med stora kedjor fast vid muren på Vadstena kloster. Hon satt där fastkedjad i 2 år under det att benet växte ut över bojorna. Jag har hennes brev hemma i böcker där hemma. Där berättar hon, gråter i sina brev och skickar dem till sina rika vänner som tog henne hem och tyckte det var jättemärkvärdigt att predika Lena hemma, som kommer hem och predika om Jesus. Det var mer som en händelse, någonting man kunde samla folk omkring och dricka te till och lyssna till henne och hennes uppenbarelse. Men nu när hon behövde hjälp av de här rika knösarna så fanns det ingen hjälp att få. Utan istället så satt hon i Vadstena kloster ytterligare i 20 år. 1828 så blir hon till slut släppt. Hon har suttit där utan diagnos, utan rättegång, utan någonting sånt. Bara av ren pingchi att de skulle hämnas på denna som reste sig mot länsman och konventikelplakatet. Men detta började bubbla, det började bubbla lite överallt i Sverige. Och en och annan präst börjar också liksom bli väckt. Och vi känner ju, höll på att säga, känner igen det, kanske inte alla gör. Sellegren nere i Växjö, som var en försupen präst. Han var så försupen så att han hade delirium. Delirium, det vet jag vad det är. Inte för jag hade det, men min mamma hade det ibland. Och då kunde hon ringa mitt i sommaren och säga, Stefan, sa hon, snöar det? Och det var liksom hallucinationer. Och han var så sjuk i sitt delirium, denne Sellegren, så att han såg helvetet framför sig och lågorna och allting. Och det blev till hans radikala omvändelse. Och han blev en präst som man gick många mil för att lyssna på där nere i Växjötrakten. Och sen så har du ju Jakob Otto Hof i Svenljunga. Ditt folk vallfärdade för de kunde gå 15 mil för att höra evangelium. De fick aldrig höra det, de visste inte vad det var. De gick och gick och gick hela helger för att bara höra om Jesus. Undrar om vi skulle göra det. Men det gjorde de. Och den ene efter den andra. Och 1830 inträffar någonting när en uppfinnare vid namn Samuel Owen, som var en han finns förresten på svenska frimärken. Samuel Owen, han var en uppfinnare av maskiner inom ånga. Och han tyckte det att Sverige är ju bedrövligt. Här finns ju inget riktigt andligt. Så han lät beställa hjälp ifrån en man som heter George Scott, som kommer till Stockholm 1830 och får förkunna evangelium för arbetarna. Och de håller till på olika platser i Stockholm, men han fick bara predika på engelska. Och det mynnar ut i att de bygger en kyrka i Stockholm som kallas för Engelska kyrkan. Jag tror den heter Betlehemskyrkan sen, när EFS tog över den 10 år senare. Men så hade han fräckheten på 1840 att han predikade på svenska. Och då var det kört, då blev det upplopp. Då rusade människorna massorna in ifrån Stockholm och fick jaga iväg denne George Scott, som var en engelsk metodist. Och han klarade sig undan, men kyrkan stängdes och den var stängd i 10 år. För övrigt så revs den 1953 när man skulle bygga om för tunnelbanan där i Stockholm. Men den här kyrkan gick sen över till EFS och Rosenius och tidningen Pietisten. Vi vet vad vi pratar om här, men det är väl ingen annan. Men 1840, när detta hände med George Scott, då börjar pigorna ropa nere i Hjälmsryd. Så börjar pigorna ropa, plötsligt kommer någonting över ungdomar i Hjälmsryd och nere i Rogberga. På olika platser så börjar pigor plötsligt få för sig. De har aldrig haft några andliga intressen förut. De känner sig lite matta och så där, går och lägger sig, sover, har en andlig dröm, reser på sig och predikar evangelium. Och predikar, och det samlas folk, och så småningom blir det här något väldigt som sprider sig från plats till plats. Och det gör att människor börjar undra, vad är det som händer i vårt land? Vad är det som händer? Plötsligt hör vi Guds röst mitt ibland oss. En domens röst som ropar ut: omvänd er folk! Ja, dansar ni så ska ni få dansa i helvetet, säger han. Drick ni sprit så ska ni få dricka eld med djävulen i helvetet. Och det var dramatisk förkunnelse. Det var rabalder, det var väldigt, och det samlade så mycket folk så stugorna nästan brakade ihop. Och det här sprider sig från Småland. I Småland är de är helt förvirrade. Läkarna, de kastas över detta och säger: detta är ju sjukdom. Vi måste ju spärra in dem. Och de fångar in dem. De kommer med länsman och de tar dem ner till Ryhov i Jönköping och spärrar in dem en vecka eller två. Liksom säger att nu behandlar vi dem här med blodiglar och kalla och varma bad. Och vi håller på här. Ja, se, de blir genast bättre. Men detta är någonting verkligt. Ju mer jag läst om detta, ju mer jag studerat det, desto mer inser jag att detta kan bara inte hända av sig självt. Utan det spred sig, och det gick från Småland, det gick till Västergötland, och så gick det upp till Närke. Och i Närke så har vi ju den stora grandfinalen 1843 i juli månad, det som vi kallar för religionskriget i Kvistbro. När helt enkelt det var 2 000-3 000 man som helt enkelt försvarade de här roparna. Och det blev alltså handgemäng och det blev vapen avlossade och så vidare. Men detta var någonting som började hända under ytan som kom till uttryck. Och första troende dopet är ju i Vallersvik. Som jag sa, 1848, 47, 48 bildas den första baptistförsamlingen. 1853 bildas Jönköpings missionsförening med sina kringresande kolportörer. De hade plats efter plats så här, en lista att bara följa, åka. En sån runda tog 3 år. Och så var de olika, och 1855 bildas EFS, 1858 stänger man ner konventikelplakatet, 1868 bildas metodistkyrkan, 1878 bildas missionsförbundet, 1882 bildas frälsningsarmén, 1887 bildas Helgelseförbundet, 1892 bildas Örebromissionen, 1911 bildas Philadelphiaförsamlingen i Stockholm och därmed pingströrelsen i Sverige. Och dessa rörelser, det är ju inte utan att det måste ha varit något under ytan. Man bildar ju inte bara, det kokar ju upp liksom. Det bara skummar av hela svenska folket. Och ett folk som 1826, när man drack 46 liter 50% brännvin om året och person, hade fram till väckelsen var slut, var det nere bara på en femtedel. Alltså Sverige blev förvandlat. Sverige var ökänt under 1800-talet. Man skickade nödhjälp med båtar ifrån England med mat upp till norra Sverige, för svenskarna höll på att svälta ihjäl både på 1830- och 1860-talet. Sverige var ett vilt land. Sverige var absolut folks mening där ute var ett hedna land. Där man levde som rövare och banditer och påminde mer om vikingar. Och så var det. Och sen drog det vidare, och vi känner, många har ju hört om de stora väckelserna i Sverige på 1930-talet och evangelisterna som reste runt på 40- och 50-talet. Det var Mangs och det var nu är jag trött av huvudet allihop, det hör jag. Har jag med. Men nej du, Fredrik Fransson var det inte. Nej du, vi får ta lite så här kontrapunkt här nu. Ja, men var det nu då? Ja. Nej, evangelisten som åkte runt i Sverige med sitt team. John Hedlund. Skillnad det. Då var Ångman död för länge sedan. Det tror jag. Käre gode Gud. Ja, men vi ska strax sluta. Men jag ska bara dra ihop påsen här nu. Försöka. Och det är så nämligen att jag vaknade här om morgonen. Och så hörde jag inom mig så där: Filisterna över dig, Simson. Det lät inte så då. Men det var inom mig. Filisterna över dig, Simson. Filisterna över dig. Och jag sa till Maria när jag kom ner där, vad är detta? Jag hörde det inom mig. Och vi känner ju alla till Simson, eller hur? Vi känner ju alla till Simson i domarboken från kapitel 13 och framåt. Och Simsons födelse, han födde ju som en Guds nazir, visst var det så? Och en nazir, han fick ju aldrig klippa håret. Och han var ju med om dramatiska grejer. Han var ju stark som bara den. Och han blev ju ihop med en filisté. Hans första flickvän var en filisté. Jag är i domarboken 13. Jag kan inte läsa 14 kapitel. Nej, 3. Men de fick ju besök av en ängel som sa att ni ska få ett uppdrag här. Ni ska få en Herrens tjänare. Och till slut så fattar ju Simsons pappa att det här är ju en ängel. Och när han offrar till ängeln så får ju ängeln upp i elden. Och de får den här pojken och Herren välsignade honom. Står det i 13 och 24. Och Herrens ande började verka på honom medan han var i Dans läger. Och sen så hittar han den här kvinnan, en av filisternas döttrar. Vi ska inte ha med filisternas döttrar att göra. Och pappan frågar, varför tar du inte en av ditt eget folk? Varför är det där ute och härjar i syndens värld? Ibland Guds fiender. Det är inte där du ska hitta ditt liv. Men det gjorde han. Och så sliter han det där lejonet i tur och så har han den där gåtan. Han ser ju då att det bina har byggt ett bo i lejonets kropp. Och han ger en gåta till de här männen som vill ha reda på. Han har ju ett vad med dem då att han ska, den där med dräkterna där, 30 dräkter. Men så plågar de ju den här kvinnan tills de får reda på vad lösningen på hans gåta var. Och då gick han ju iväg då. Han var ju vansinnig. Det står att han blev jättearg här. Han gick iväg och slog ihjäl 30 män. Och så tog de här bröllopskläderna. Och så får filisterna reda på vad han har gjort. Och så hämnas de genom att elda upp Simsons fru och hennes pappa i eld. Och detta gör ju att han blir än mer hämndlysten. Och i kapitel 16 så träffar han ju, bland annat så går han till en sköka. Och sen så träffar han en annan kvinna som han blir kär i. Och hon heter Delilah. Och denna Delilah är ju på i maskopi med filisterna. Och vill nu ha reda på hemligheten till, vad är det som är hemligheten till Simsons kraft? Varför kan vi inte ro på honom? Varför är det på det här sättet? Vad är det han har för hemlighet som gör att han besegrar oss? Ja, och så drar han till med någonting om du binder mig med lintrådar eller vad det var. Och så gjorde hon det i hemlighet och så ropar hon: Filisterna över dig, Simson. Och han bara sliter ju bort det där som ingenting. Och sen så kom det ytterligare en gång. Och då var det: om du har färska rep som du binder i mitt hår. Men filisterna över dig, Simson. Han sliter sig löst. Det var väl ingenting. Han var ju Guds nazir. Han var ju helig i Guds ögon. Han var smord med den heliga ande. Och den tredje saken, om du väver in mitt hår i din varp, så ska det, ska min kraft lämna, ska Guds kraft lämna. Men han sliter sig loss den gången också. Men då står det om denna Delilah. Hon säger det att det står så här i 16:16. När hon nu dag efter dag ansatte honom och plågade honom med sina ord, blev han så otålig att han kunde dö. Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sa: ingen rak kniv har kommit på mitt huvud, för jag är en Guds nasir sedan jag var i moderlivet. Om man rakar av mig håret viker min styrka ifrån mig och jag blir svag som alla andra människor. Tror du djävulen har försökt att fundera ut hur han ska ta ifrån dig din kraft och den smörjelse och närvaro du har av Gud i ditt liv? Det pågår hela tiden komplotter i andevärlden, där demoner och andra makter och första, de håller på och försöker få dig på fall. Försöker få dig att lämna ifrån dig själva hemligheten. I 16:13 så står det så här. Då svarade han henne vid tillfälle innan där: jo, om du väver in de 7 flätorna på mitt huvud i varpen till din väv. Så han hade 7 flätor på huvudet. Och de var liksom uttrycket för heligheten i hans liv. Men varje gång som djävulen försökte få honom på fall, så den Simson, då var han i sovande tillstånd. Han hade lagt sig med sitt huvud i Delilahs knä. Han sov. Och han överläts liksom vaksamheten till någon annan. Och det är ofta så det sker när människor kommer på fall. Men hur gick det till? Och vad är det egentligen som hände? För de tar ju över det här, va? Och vi vet ju vad som hände. De klippte av honom flätorna. Han blev av med kraften, och inte bara kraften. De stack ut ögonen på Simson. Han blev blind. Ibland undrar jag vilket tillstånd vi befinner oss i. Har vi somnat i Delilahs knä? Håller vi på att bli avklippta all kraft? Och håller vi på att förlora synen också? Visst finns det nåd kanske att det växer ut igen och vi kan röva med oss fler fiender på slutet som Simson gjorde. Men jag tänkte bara lite på detta 7 flätor. Då har jag 7 motgift här. Eller rättare sagt, vad är det som hotar oss? Vad är det som liksom vill förstöra? Och det är ju i första hand vår relation till Guds ord. I den tid vi nu lever så är det relationen till Guds ord som är det avgörande. De andra fienderna, andra religioner, andra okkultismer och vad det vara var, vi vet det. Därför att vi har hört förkunnelse om det i många år och vi liksom är beredda på det. Vi vet att djävulen kommer på det sättet. När Jehovas vittnen knackar på din dörr. Vi vet att de står där. Och vi vet att det ena med det andra händer. Men det som är så lurigt, det är vår relation till Guds ord. Och den första flätan, eller den första möjligheten att besegra oss, det är för det första då, när vi närmar oss Guds ord, så har vi ett stort fel. Vi plockar russinen i kakan. Vi väljer själva vad vi vill läsa och tro på. Vi skapar oss en egen gudsbild. Vi syr ihop någonting som passar just mig, min tid och min livsstil. Och så snor man ihop det. Och det bästa motmedlet är det, det vill jag säga att det är, börja från början och läs Guds ord hela vägen ända till slutet. Min fru gör det varje år. Varje dag sitter hon där. Kapitel efter maler igenom. Den andra flätan eller det som djävulen vill få oss att göra när det gäller Guds ord. Det första var att plocka russinen i kakan. Det andra är att vi undviker obehagliga sanningar. Och obehagliga stycken i skriften. Det vill vi helst inte ta i. Det är liksom, de står med rött liksom. Vi hoppar gärna över dem. Och vi ska se om jag hittar min bibel. Vi ska göra som skriften säger. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Alltså vi behöver en genomskinlighet när det gäller relationen till Guds ord. Vi kan inte plocka russin i kakan. Vi kan inte undvika vissa stycken. Och för det tredje, vi kan inte använda skrift mot skrift för att komma undan skrift. Det pågår debatter ibland i kristenheten som man tror knappt är sant. Man ger sig på saker som har varit heliga för Guds folk i årtusenden. Och nu plötsligt har man fått någon slags uppenbarelse. Man sträcker på sig och ifrågasätter gamla sanningar. Och med hjälp av andra bibelställen. Nej. Plocka russin i kakan eller... Se till att vi har en mysig och ofarlig kristendom. Vi har en snällhetens förbannelse över oss idag. Hela gudsbilden har förändrats i Sverige på bara 30-40 år. Om man lyssnar till förkunnelsen. Och man missbrukar skriften. Och för det fjärde så tror jag att vi läser fel litteratur. Vi skulle läsa skrifter som bara bygger upp bibeltron. Och då får man nästan gå tillbaka 50 år i litteraturens värld för att hitta människor som levde som de lärde. Människor som var fyllda med den heliga ande och predikade evangelium. Som stod på barrikaderna, skrev ner sina åsikter och levererade dem ut. Och motgiftet till det är ju givetvis att läsa sånt som är värt att läsa. Och för det femte så tror jag att vi håller på att förlora vår förundran över skriften. Miraklet Guds ord som är inspirerat av den heliga ande. Och jag har det mest välkända bibelordet är väl ändå andra Tim 3:16. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis och du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst så berättade man för mig om bibeltryckerier i Kina och i Ryssland. Där människor gick in en gång och kom aldrig ut. De gick in och gav sina liv för att trycka Bibeln, för att det inte skulle sprida sig. Det låter ju häpnadsväckande, men jag tror det är sant. Att människor, man har ju sett bilder på när man kommer med, när missionärer har kommit med biblar till Ryssland och de liksom faller ner, de kysser biblarna, liksom, det är det bästa som har hänt dem. Nu behöver de ingenting mer i hela världen. De har en bibel. Jag har en hel bokhylla, en hel rad med biblar. Men jag springer inte där och kysser, det tar jag som naturligt. Att den bara finns där, men så det har kommit in en arrogans när det gäller skriften. Att det här är budskapet. Ja. Och för det sjätte så tror jag att människor försöker komma undan skriften genom att säga att det är alldeles för krångligt. Det är alldeles för komplicerat i det ämnet. Det är motsägelsefullt och det säger så på ett ställe och det säger så på ett annat ställe. Och så har man egentligen inte brytt sig. Man har inte brytt sig om att kolla läget ens. Utan man säger bara det för att komma undan. Men det som motgift till det så kan man ju konstatera bara att vad Jesus gjorde när han mötte djävulen i öknen. Och djävulen kom med Guds ord till honom. Men Jesus, han besvarade honom med citat från Moseböckerna, från femte Mosebok var det väl. Det står skrivet. Gör det det? Står det skrivet? Det står skrivet och det går att hänga resten av både död och liv på det uttalandet. Men den sjunde flätan är väl egentligen den som det mesta hänger på, och det är att vi är så himla rädda för att få kritik. Vi har blivit ett land av fegisar. Kristna fegisar. Jag måste säga att jag är en kristen fegis. Många gånger har jag varit det. Nu är jag gift med ett lejon. Så att man kan ju knappt gå på en öppen gata med henne längre. Hon går fram till folk. Men det spelar roll. Det är Guds ande i våra liv som skapar en nitälskan för Herren och hans ord. Och nu måste vi väl kunna tåla lite mer. När vi kom till en kristen bokhandel i Jönköping och de sa, ni får inte ta kort utanför vår butik. Vi skulle ta ett kort för Marias bok. Varför då, sa vi? Nej, vi har blivit så förföljda, sa de. Vadå då? Vad har ni varit med om då? Vi har fått ett mejl, sa de. Ett mejl. Mm. Det var förföljelse det. I Jesu namn. Nu, älskade vänner, så ska vi ta och bara bedja till Gud. Jag har hållit på alldeles för länge. Ja, vi frågar ju. Är filisterna över oss eller inte? Det är klart de är. De är ju på oss hela tiden. Och vi har varit med om grejer sista året här som man undrar hur det har gått till egentligen. Ni vet ju om det, vi var utsatta för ett bedrägeri. Maria och jag blev bara bestulna på allt vi hade. Och det var en chock, men jag fattar samtidigt inte varför. Ja, men i vilket fall sedan dess så har jag en annan artilleri i min krig. Det kan jag ju tala om. Att jag binder både djävlar och demoner varenda dag. Och jag kastar ut bedragare ur hela huset. Och ur hela gården. Jag förbjuder och jag binder och jag håller på och bara får dem iväg i Jesu namn. För det är en andlig strid som pågår. Men i Jesu namn är vi älskade vänner. Jag bara säger tillbaka till Bibeln. Min kompis Alf Lax, när vi var nyfrälsta, då var mormonerna på Västra torget i Jönköping. Och då gick Alf där, så gick han runt om, så här sa han: back to the Bible, back to the Bible, back to the Bible. Back to the Bible. I Jesu namn. Kan vi ta be lite nu? Korialabarasalabakandos. Helige Fader, vi ropar till dig. I Jesu namn vi ropar till dig, Fader, i Jesu namn, Herre. Och vi ropar till dig, Gud i himlen, Herre. Du vet att vi är ständigt utsatta för mörkrets bedragare, gode Gud. Som vill få oss på fall och vill få oss ner i synd och ner i, allra helst ner i helvetets lågor. Men vi ropar till dig, du levande allsmäktige Gud. Herre, vi ropar till dig om en förnyad insikt och en förnyad kärlek till ditt ord i dessa dagar, gode Gud. Att du lägger ner i oss elden, Herre. Att du lägger ner i oss förmågan, gode Gud, att se igenom, Herre, det som egentligen rör sig bland människor. Att det inte bara människor vi möter när vi möter människor, utan vi möter alla möjliga makter, gode Gud. Herre, vi ropar till dig, Fader, i Jesu namn. Herre, att en helig andes smörjelse skulle röra vid oss dessa dagar. I Jesu namn, Herre. Att vi får uppleva att elden faller över oss på ett sätt, Herre. I Jesu namn, så det bryter igenom i våra liv på nytt, Herre. Att inte våra kristna liv går ut på minnas det som var en annan gång för länge sedan. När jag mötte den helige ande då och då. Utan att det är nu i Jesu namn. Att den helige ande är över oss nu i Jesu namn, Fader. Och vi bara går emot dessa makter som försöker att binda våra liv i mörkrets bojor. Nej, vi ropar till dig om lammets blod. Vi ropar till dig om lammets blod. Lammets blod i Jesu namn, Fader. Om frihet över våra familjer. Om frihet över våra släkter, Herre. Om frihet över våra kroppar. Över våran själ, gode Gud, och våran ande, Herre. Vi ropar till dig, du levande Gud, Herre. Du levande, allsmäktig, levande Gud. Vi prisar dig, Herre. Rör vid oss denna dag. Rör vid oss denna dag. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Nu så bara böjer vi våra huvuden inför Gud. Och vi böjer våra hjärtan till levande Gud. Det har jag gjort till varenda tv-program nu. Nästan 85 program här. Varenda program så har jag frälsningsinbjudan. Och jag har det nu också. Till dig som möjligtvis tittar och så blir berörd och budskapet, så ropar jag till dig att vill du ha med Gud att göra i all evighet, eller vill du gå din egen väg och följa ditt kött och följa den bekväma vägen, den breda vägen som slutar i fördärvet. Men gör inte det, utan följ Jesus. Hans erbjudande är tvåfaldigt. För det första så ger han dig ett recept på hur du ska bli frälst. Först är det ett erbjudande, sen ett recept. Och erbjudandet är att om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, och du med din mun bekänner att Jesus är Herren, då ska du bli frälst. För med hjärta tror man och blir rättfärdig, och munnen bekänner man och blir frälst. Så vill du göra det, så be efter oss just nu. I Jesu namn.
I Jesu namn.
Jag tackar dig för frälsning.
Jag tackar dig för frälsning.
I lammets blod.
I lammets blod.
I Jesu blod.
I Jesu blod.
Tackar dig för syndernas förlåtelse.
Tackar dig för syndernas förlåtelse.
Föd mig på nytt.
Föd mig på nytt.
Ge mig evigt liv.
Ge mig evigt liv.
Skriv mitt namn i livets bok.
Skriv mitt namn i livets bok.
I Jesu namn jag ber. I Jesu namn. Och nu i Jesu namn så ber vi här i lokalen för dig som sitter där ute. Du som är sjuk till din kropp. Du som kämpar kanske med själsliga bekymmer eller andra sjukdomar. Nu ber vi tillsammans i Jesu namn. Det är två eller tre kommer överens om i Jesu namn. Och vi går emot dessa sjukdomsmakter. Vi går emot dessa krafter. Dessa mörkrets makter i Jesu namn. Vi går emot dem som plågar dig. Som binder dig. Och vi kallar på Herrens namn över ditt liv. Vi kallar på Herrens blod över ditt liv. Vi kallar på Jesu kraft över ditt liv. Vi ropar på Guds uppståndelsekraft. Att den rör vid dig just nu i Jesu namn. I Jesu namn vi ber. Och vi tackar dig Fader för du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.